Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag säger det igen då. Varmt välkomna ska du vara till Duo SSL efter ett litet uppehåll, mer eller mindre ofrivilligt kanske man ska säga, så är vi tillbaka som vanligt. Hur är läget med dig, Gustav, den här inspelningstillfället?
Det är bra, det är jättebra. Tänkte säga, nej men energinivån har börjat, jag har upp och ner väldigt mycket idag, just idag när vi sitter och spelar in. Men just här och nu, när du frågar mig, så känns det bra faktiskt. Den har varit betydligt lägre, men tack vare lite intag av diverse saker så känner jag mig redo för att sitta här en stund i alla fall.
Intag av diverse saker, ja, det låter ju inte alls suggestivt.
Jag kan avslöja då att den stora hemligheten för att ta sig igenom en timmes poddande med just dig då, det är en skopa mjölk, mellanmjölk, och sen är det en handfull näve nachochips.
Det är kosten för en elitsatsande poddare.
Ja, jag vet inte hur mycket elit det här är egentligen, men vi försöker, eller hur Samme? Vi försöker.
Ja, det har varit en lång resa och den har varit givande. Den har inte varit belönande.
Den är inte, vi har långt kvar, ska man säga. Vi är fortfarande i början, eller ska man säga.
Ja, det kan man säga. Det kan bli en bra övergång också till det här avsnittet vi spelar in just idag då. Vi är bara i början på den här säsongen, så att säga, med ett... Ja, redan ett uppehåll som har pågått ett litet tag och som kommer pågå ett tag till. Där huvudorsaken är ett internationellt break med landslagsspel. Mm. Och där det är VM för herrarna och så är det lite EFT då för de andra landslagen. Jag vet inte hur mycket vi kommer beröra det. Det kanske blir mest prat om VM här. Men det har ju hänt, som sagt, det har spelats EFT också för både U19 lagen och för damlandslaget, så att det finns ju en del att prata om i alla fall, men framförallt ska vi väl ägna den här delen åt att summera de här matcherna som har spelats för damernas serie och på herrarnas sida. Det har ju ändå spelat så pass mycket att vi kan skönja en riktning för vart den här serien kommer sluta, kanske i mars där, typ. Så det är väl tanken då, och sen ska jag väl prata om lite annat också. Men ja, någonting att kommentera på det, Gustav?
Nej, utan det är helt rätt lite där, alltså där du säger det. 7 matcher in, vi börjar närma oss som första tredjedelen, kan man väl säga. Är det en tredjedel? Eller räknar jag helt fel nu? Ja, det är, vi närmar oss den första tredjedelen, så kan man säga. Så att det är Det är helt klart så att det går att se redan nu liksom, saker och ting som har börjat sätta sig och kanske nu kan se vart det barkar någonstans. Så att, det blir kul att få gå igenom det också och kunna konstatera saker. Och det finns ju ett par punkter här som vi kommer in på senare, men som synpunkter kanske på lag, olika lags tabellplaceringar som kanske förvånar eller vi reagerar lite på, kan man säga.
Precis, precis. Bland det första egentligen då är då att vi konstaterar att IBF Falun leder sin serie och Thorengruppen leder sin serie. Alltså Falun på R-sidan och Thorengruppen på damsidan. Bara för att börja där egentligen så är det väl inga större förvåningar med, när man läser den tabellraden. Även om det inte direkt några tydliga ledningar här vi har att göra med, utan de jagas ju. Men ja, nej, det förvånar väl ingen egentligen, va?
Nej, det gör det inte, såklart. Såklart. Och Thorengruppen ser ju bättre ut än någonsin. Statistiskt så tittar man liksom på, är det ju äckligt. De har liksom Emelie Wibron fortfarande och Sofia Johansson som i allra högsta grad drar det här laget. Men det är ju anmärkningsvärt när de har spelare som, ja, Mia Valenius som sitter bänk. Du har en sån som Jonas Stenvall som spelar tredje backpar mycket. Hon är spelar landslaget, är väl med landslaget just nu när vi sitter och pratar. Det är så mycket, det är läskigt det här laget. Och det finns ju inget, det finns ju inget som förvånar en längre med det, utan det är ju bara förvänta sig. Frågan är hur länge kommer den här nollan i förlustkolumnen stå sig? Det är väl mer intressant kanske att prata om än, ja, lyfta fram hur många segrar de kommer ta eller liksom hur många poäng de kommer vinna tabellen. Alltså det, hur länge är den där förlustnollan intakt?
Ja, alltså för att spinna lite på det. Det är, de har släppt in 15 mål hittills. De snittar alltså strax över 2 insläppta på match och har gjort 75. Allt för en total målskillnad då på plus 60. Att jämföra med näst bästa Pixbo plus 22. Det är, ja, det skiljer en poäng på de lagen också. Det är tydligt att vilka lag det är som är bäst i år igen då, men det är också en otrolig skillnad de sinsemellan, verkar som, vilket är, ja, det är bara, jag vet inte riktigt. Vi tjatar om dem varje avsnitt, känns det som, och så där, men helt klart är de dominanta fortfarande, vilket gör att det kanske inte är så, det är väl inte så intressant att prata om dem fortsättningen nu heller, utan jag tycker vi kan hoppa lite grann där i och med det. Och ta ett lag jag har imponerats av denna inledning, annars är det FBC Kalmarsund. Alltså de ligger högt i både tabell men också i hemmasnitt i den här serien. Vad de gäller, de har kommit in från Allsvenskan och ja, visar att det här är ett seriöst projekt. Väldigt kul att se dem, tycker jag, ligga där och ha sprängt sig in på bland topplagen.
Ja, en fjärde plats i talans stund här. Lite sämre målskillnad kan man säga än Rönnby som också ligger på 14 poäng där. Sen har de Falun bakom sig på 12 poäng där. Så att de har befäst sig absolut i det här toppskiktet. Och det är väl inte jätteförvånande heller, men det är ju positivt att man då klarar av, jag menar, den pressen de har. Dels hade de ju extrem press på sig förra året, såklart, ja, svenskan med det laget de hade. Men ändå, med tanke på den ambitiösa målsättningen de har haft utåt och vad de har kommunicerat, de här värvningarna i Matilda Sjödin, i Måköp, till Ekholt, Karin Farnes med flera, så är det också en press att nu måste de visa att de håller här på högsta nivå. Och det har de ju verkligen gjort. Och Måköp, det är ju som att hon inte har varit borta riktigt från SSL.
Nej, en fjärde plats är jätteimponerande, tycker jag. Alldeles oavsett. Alltså så väl trodde man väl ändå inte riktigt kanske att man, alltså så bra hoppades man inte på att de skulle vara ändå. Liksom. Även om man pratade mycket slutspel, minns jag, inför säsongen och sådär, så skulle man outside till det. Men alltså att topp 4 rent av, det är en prestation, tycker jag. som är värd att prata om. Låt så vara att det har gått spelat 7 matcher, men som du säger också, en tredjedel av serien, det är 2/3 kvar. Någonting säger du. Det är definitivt ett lag som är här för att stanna i SSL, tycker jag. Det har de visat. Någonting som, jag vet inte om vi ska fortsätta neråt här då i tabellen, det är typ så vi har gått. Och vi hittar ju den andra nykomlingen, Åkersberga, de är sist i serien. Däremot har ju de gjort ett betydligt större intryck med sina fina sammankomster i sin hall, som är nybyggd och sådär. Jag vet inte riktigt hur mycket vikt man ska lägga vid det, men det är tydligt att de på den fronten har man satt ett avtryck. Och kanske förtjänar publiken en bättre placering än vad de har mäktat med, men den är väl rättvis egentligen sett till vad de har, hur bra de har spelat.
Ja, det är väl ett lag som spelar ganska rolig innebandy på sätt och vis, kan man ju tycka. Det går ganska snabbt när de ställer om. De har väldigt skickliga spelare i avslutningslägen, tekniska spelare. Det är som jag att det är kul att kolla på dem. Men lite förvånande att de bara har en seger på 7 matcher. Sen är det 6 förluster.
Du tänkte att det skulle vara mer, eller?
Ja, men jag har alltså fler segrar. Jag tänkte att de skulle ha ett par åtminstone. Och med det så hade de ju inte legat under strecket, utan de har legat över strecket. Men det var skillnad på start. Kalmarsund kom ju direkt in och satte avtryck med seger mot vilka de hade nu i premiären där. Minns jag inte. Men Åkersberga har ju haft det väldigt tufft egentligen. Och ju verkligen fått kriga för den här segern som fick till sist. Vi ska ju göra innan serien vänder så ska vi väl göra en halvtidssummering av det här också. Så att vi ska inte grotta ner oss allt för mycket i de här 7 matcherna. Men klart är ju att det är ju inte på på något sätt så går det att säga att de är avhängda här. Utan jag menar, Sirius ligger ovanför på 5 poäng. Sen Karlstad inblandade där också på 6 poäng. Sen har Varberg ovanför sig under strecket där på 4 poäng. Det är väl de 4 lagen som kommer göra upp om det här, känns det som, kaklet ut. Med tanke på även hur det har sett ut. Det känns som att de andra lagen är...
De är tillräckligt stabila.
Ja, de är tillräckligt stabila. Det finns en annan grundkvalitet där. Med etablerade, rutinerade spelare som... Jag tänker att lag som Sirius fick ju värva ganska mycket nytt från lägre nivå inför den här säsongen. Och det har ju märkts att det har varit väldigt tufft på den fronten. Och Varberg vet vi ju om deras projekt, vilken renovering de gör med unga tjejer. Och Karlstad kanske man inte ska säga så för mycket om. Men det är skillnad på de här 4 lagen, tycker jag, och de andra ovanför. Så att det är väl inte på något sätt så att Åkersberga är avhängda. Utan jag förväntar mig... Så här, jag förväntar mig att de kommer klättra så småningom.
Ja, det ser vi fram emot att se. Om det är så. Jag, apropå ingenting, så samlade jag var i farten i fredag, så samlade in lite empiri här på Twitter i form av en enkel fråga med 3 möjliga svar, där det gällde att bestämma vem som var den svåraste backen att möta i damserien. Och där var vinnare i den kampen blev Ida Sundberg i Pixbo. Föga förvånande kanske. Populärt val. Inte så förvånande där. Alternativen jag la fram var Jonas Stenvall och Moa Tröpp då. Tröpp mest för sin offensiv snarare än något annat. Men Stenvall ha sin defensiv som spets. Och till att börja med där, har du några synpunkter på de alternativen jag la fram? Jag kom ju att tänka på att Lisa Karlsson hade man kunnat lägga fram i samma undersökning också, om man hade velat egentligen. Finns det några fler backar vi ser där?
Amanda Ahola skulle man kanske kunna slänga in.
Vem då, sa du?
Amanda Ahola skulle man kanske kunna slänga in.
Okej.
Kan inte, alltså jag menar, hon är inte stor och jag vet inte hur stark, alltså fysiskt så, men hennes snabbhet gör att hon är var en mardröm att möta för många, de flesta forwards egentligen. I och med att hon är snabbare än nästan alla som finns på planen.
Jag hör dig. Vad tycker du om själva grejen då? Att jag samlar empiri så här, vid sidan av vårat poddande. Jag har inte pratat någonting med dig om det liksom.
Ja, det här berättar du faktiskt för mig nu. Jag hade ingen aning om. Men jag tycker det är jättekul. Det är skitroligt att du tar tid åt dina projekt vid sidan av det här. Att vittna om hur ambitiös du är med det här samhället. Så att jag tycker det är väldigt kul. Får gärna göra det fler gånger.
Fint. Jag kommer komma in på något liknande som jag gjorde på här sidan där. När vi pratade det. Men vi kan väl... jag vet inte om vi ska hålla fast vid dem ser nu, å andra sidan nu.
Ett lag bara.
Ett lag, okej. Okay. Du känner att vi har missat det.
Ja, en besvikelse. Om du tittar på den här tabellen och så jämför med våra tips vi hade inför säsongen. Så finns det väl i alla fall ett lag som ligger där de absolut inte ska ligga. Efter 26 spelade omgångar, va?
Ja, det är ett lag jag tänker på. Nu minns jag inte om det... Jag vet inte om det laget du menar. Ändre har väl inte varit så bra som man tänker att det ska vara, eller?
Nej, det är exakt dit jag ville komma.
Plats 9. Blandat jätteganska mycket. Mycket fokus. Det där laget har blivit Elin Ros nu och Elin Bäckstedt som har dragit laget framåt. Men de drar dem inte mer än att de ligger 9. Liksom. Det är ett... Vi pratade om det innan säsongen också, att det är ett svagare ändre vi ser jämfört med tidigare upplagor, men att det är ändå ett lag med stor kapacitet, och nionde plats borde de inte vara nöjda med när de ska summera säsongen, tycker jag. Det tror inte de tycker själva heller. Men ja, det är väl det då liksom. Men det är ju, det finns väl, det är många poäng kvar att spela om, och jag tror väl ändå att de kommer inte ligga på den placeringen så värst mycket längre till. I så fall har vi missbedömt det här en del.
Ja, det kan man säga. Det kan också, precis. De har ju förlorat spelare som kan visa sig att man har missuppfattat betydelsen. Som de
hade. Men det är klart att Stephanie Boberg och Sara Sten spelade jättetunga roller i det här laget.
Anna Jakobsson också.
Ja, och det är oerhört tungt att tappa dem på ungefär samma tidpunkt. Så man ska ha respekt för det, men samtidigt så tycker jag, alltså det fanns ändå folk där bakom, tyckte jag, inför säsongen. Ja. Vi får se helt enkelt. Men nej, de ska inte kunna missa slutspel, tycker jag. I så fall har man gjort något fel.
Ja, och jag tycker det är lite press nu på Bruno Lundberg. Visst, vi har nämnt svåra omständigheter här med spelartappen. Men jag tycker ändå är lite upp till bevis för honom nu och visa vad han kan göra med den här spelargruppen. För det, nu har han varit där ett tag och... han måste få det här att funka, för så bra, alltså säger man, så bra sån kvalitet finns det i den här spelgruppen ändå, så att slutspel ska de klara av. Och jag tänkte komma någonstans, men jag tappade den pinsamt. Jag tänkte säga, de gick och vann hemma på ön med 11-4 mot Åkersberga. Vilket jag tycker någonstans, de var inne i en lite taskig trend innan det. Men jag tycker det var ett styrkebesked. Visst att det är en nykomling, men jag håller ändå Åkersberga högt. Som nykomling, det finns väldigt mycket talang i det laget. Och att de slår dem synes så enkelt som 11-4. Tycker jag ändå signalerar någonting. Att det finns mycket hos gotländskarna även den här säsongen.
Jajamän. Med de orden så går vi vidare till herrans serie, där en del vikt kommer läggas vid de sämre lagen, tycker jag. Där vi dels hittar något lag som kanske inte har presterat som man hoppades eller tänkte att de skulle göra. Samtidigt som vi har de här nykomlingarna som kanske ändå går i linje De är nykomlingarna då, AIK och Gävle, som går i alltså deras resultat går i linje med vad man själv tänkte att de skulle prestera, men samtidigt så ser vi väl en hel del oroväckande alltså vi ser en oroväckande sak egentligen, som gör att det är svårt att se kanske att de ändå ska kunna lyfta framförallt deras defensiver då. Och då har jag skrivit att är det där som kommer fälla de här lagen när vi nu tar säsongen i mål sen, att de inte får ihop det eller att de helt enkelt släpper in för mycket mål för att de ska kunna väga upp det. De torskar för mycket matcher på grund av att de inte kan hålla tätt bakåt. Det är en tydlig negativ målskillnad de har kontra de andra lagen. Och Gävle står faktiskt på 0 poäng, ska vi säga. Det är inte så... De har fått en tung start.
Det får man ju verkligen säga. Och vi har varit in på Gävle väldigt mycket. De har fått tagit mycket stryk från den här podden. Och vi har knappt... vi har inte kommit särskilt långt på säsongen heller. Så att, men det är ju absolut det, skulle jag säga. Alltså då, ja, jag har varit inne på det. Det finns... Tittar man på de andra lagen, Hagunda, Jönköping och Mullsjö. Alltså, det finns spelare som har gjort säsongen på SSN-nivå. Det finns talang, det finns rutin där. Gävle, vad har de? Marcus Persson har spelat SSL tidigare i en undanskymd roll i Kais Mora. Du har, vilka har du med där? På den backsidan. Erik Söderström har spelat SSL med Gävle. Men det är spelare som aldrig har etablerat sig i SSL på riktigt. Duktiga innebandyspelare, absolut väldigt bra på en allsvensk kontext. Men har de över tid bevisat sig i SSL? Svar nej. Det finns i de andra lagen. Hagunda har ett par killar som har gjort det. Jönköping lika så. Mullsjö ser vi. Thorengruppen. Det finns spelare som har erfarenhet sedan tidigare. Sen är det svårt att säga, är det spelarmaterialet eller sättet Gävle spelar på? Och det är fortfarande så vet jag inte riktigt.
Du förordar ju bussen här, va?
Ja, jag hade ju tyckt det var uppfriskande faktiskt. Men det innebär ju också, ja, det är ju väldigt, väldigt enkelt. Alltså det är lite, det kommer ju aldrig hända, men jag tyckte att det hade haft någonting ändå, tycker jag. Just på grund av det du är inne på. Så här mycket kan det inte fortsätta läcka. Alltså de släpper in. Ja, det är AIK. Men jag menar AIK. Så som AIK håller på. Det är...
Ja, vi kan väl ta det direkt. För att det är lätt. Jag tycker det är lätt. Av någon anledning så är det lättare att bäsa Gävle. Men medan vi verkar ha svårare att liksom. Jag vet inte. Det faller oss inte lika lätt när det gäller AIK. Fast de egentligen släpper in lika mycket skit. AIK har ju tagit poäng och har gett sig själva bättre förutsättningar och kanske sett lite bättre ut än vad Gävle har gjort. Liksom. Mer som ett lag, mer som ett SSL-lag kanske på något sätt. Men ändå, det är anmärkningsvärt. De har sämst målskillnad av alla. Låt så vara att Gävle är ju faktiskt bättre än vad AIK är på den punkten. Men 3 poäng har de i alla fall spelat in. Men där behöver man ju också... hitta på någonting, känns det som. Eller det behöver man ju lösa. Man behöver ju lösa det också. Annars så blir det ju allsvenskan direkt igen för dem.
Så är det ju. Och det som är kul tycker jag, om man minns tillbaka på AIK spelade för några år sedan när de höll på innan de då till sist, även säsongen de åkte ur SSL, så såg det ut så att det var ju ett extremt målrikt lag. Det gjordes ju väldigt mycket mål i de matcherna, både framåt och bakåt så var det ju öppna spel. Och det är ju intressant på något sätt, det får ju fortsatt nu den här nya sessionen i SSL. Det görs väldigt mycket mål framåt, men herregud vad det släpps in bakåt också. Är det Binge? Är det hans sätt att spela på? Eller är det AIK?
Ja, det är... Ja, jag vet inte om jag ska lasta Binge för det. Det är klart att det är han som sätter spelsättet. Jag kollar för lite med AIK-matcher. Egentligen kollar jag för lite matcher generellt, va? Men det ska jag inte prata om. Men...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det är ju, jag kan ju tycka att de har ju satt, de har ju egentligen gjort samma sak som Gävle och tagit med mycket av sitt lag som de hade i Allsvenskan. Och det kanske inte är så riktigt att man har de allsvenska, alltså det är inte de, jag tyckte inte att det var, deras backsida var inte mest framträdande när de vann serien eller när de gick upp, utan det var ju deras offensiv. Fina, med fina killar där som Kim Giotto och Daniel Ring var ju bra då bland annat. Men ja, du fattar. Deras offensiv tyckte jag kanske mer stack ut än den defensiva. Så ja, det är möjligt att man saknar, jag tycker man saknar något namn där också som hade kunnat gått in och göra skillnad egentligen. Kevin Liba-Kaspi all ära, men han har ju liksom, hans karriärskurva har ju planat ut sedan ganska lång tid tillbaka.
Så är det väl tyvärr någonstans nu, 30 år gammal som han är. Fantastisk, fin innebandyspelare i sina bästa stunder. Men det är kanske...
Ja. AIKs enda A-landslagsman? Nej, det är han inte. Joakim Alvinder har också spelat. I alla fall. Han har ju landskamper på sitt CV. KLA.
Ja. Det har han. Och det är inte för ingenting. Utan det är fantastisk talang en gång i tiden. Och fantastiskt bra. Också sjukt att han... eller ja, sjukt är det inte. Men det är lite synd för som innebandy älskare generellt. Att han inte har spelat i ett bättre lag under sin karriär. Och fått visa vingarna på en större scen. Om man säger så. I ett lag som Falun eller Storvreta eller Linköping eller någonting sånt där, som spelar, tillhör en annan del av tabellen. Men Adam Forslöf finns ju där bak. Tänker det är en fantastisk fin man spelar också med A-landskamper.
Ja, jo, som må så vara, men på samma sätt som KLA har planat ut så tycker jag att Forslöf kanske aldrig fick ut sin talang riktigt heller. Men nej, jag vet inte, AIK 2022 tror jag inte har jättemycket pengar att röra sig med. Även om man fick loss Liam Åström så tror jag inte deras ekonomi är, det är inte ett, det är inte PSG vi pratar om i förmåga att, ja, i ekonomiska termer. Men
nej, det är ju nog årets underdrift. Du, precis.
Så att den här möjligheten att knyta till sig vassa ja, spetsspelare tror jag är begränsad. Om man inte ska använda den här selling pointen att spela i Stockholm, bo i Stockholm liksom. Den kanske betyder någonting. Men nej, det kan ju bli tufft för dem också att hitta någon spelare. Vad vet jag. Så att mycket som i Gävles fall så handlar det väl om att man löser spelidén lite grann. Så att anpassa den och få ut det mesta av det här laget så att man blir att räkna med. Ja. Men jag vet inte vad mer vi kan säga där egentligen.
Vad är det så att de har, så är backarna så dåliga då? Är det verkligen det? Eller målvakter? Tänker du, Jonathan Hjelm har ju spelat AIK i många år nu. Men är han en första keeper? Jesus är.
Det vet jag katten om han är.
Nej, jag har ingen aning. Vi har ju folk som skulle kunna svara på det. Vi har ju vår gamla polare Samuel Sundman som har bra mycket bättre koll på Stockholms innebandy än vad vi har, ska vi säga.
Så. Vi ska ta in Sundman. Sundman kommer in.
Men...
Vi skulle ha sagt det till honom så att han kunde ha stått standby här när vi pratar.
Ja.
Nej, alltså,
vi återkommer med dig i ett senare avsnitt ska vi göra. Men
jag tror att Binge borde titta på att skruva på spelet lite grann, för så, alltså som du säger så är det ju de har okej backar liksom. Jag skulle ändå säga att de är bättre än vad Gävle är. Men det är tydligt att det fungerar ju inte riktigt för dem.
Nej, men det är det som är så, det är det som är grejen liksom. Och lägg till hur att det har sett ut så här för AIK tidigare också i många år. Alltså det här är ju AIK sätt att spela någonstans. Det skapas extremt mycket chanser och blir extremt mycket mål. Men det är också så, du, för att vinna in de här matcherna, så om du gör 10 mål så kan du inte släppa in 14. Utan du lär ju liksom, då får du nöja dig med att släppa in 7 eller 8 mål. Om du skalar på ju 10 mål framåt, vilket man kanske inte gör varje match heller. Men du måste knyta ihop säcken någonstans. Du kan inte blöda, snitta och släppa in 11 mål per match. Det går ju inte.
Och det är också, Binge har ju jättebra koll på AIK. Han borde ju, framförallt har han jättebra koll på SSL. Och det känns som att de hade kunnat approacha det här, den här serien, den här säsongen bättre på ett annat sätt. Eller? Än att de ska ligga där de ligger. Må så vara att det är 7 matcher spelade, men jag menar, nej, jag tycker verkligen att de har ett lag för att hävda sig i den här serien. Och då är det lite väl dåligt att man ligger där man ligger, tycker jag. Men det finns mycket tid att spela på också. Såklart. Faktiskt. Men för att gå till ett lag som har en annan kravbild på sig, och som jag tycker borde ha en annan kravbild på sig. Jönköping, laget som ligger ovanför de här jumbo-placerade lagen i tabellen. Kan man verkligen vara nöjd med den inledningen när man har tagit de kliven man har gjort? Eller är det jag som tycker att jag är för hård då när jag liksom säger att en 12:e placering inte är så himla bra? Jag menar, de har ju värvat fint på försäsongen. Ett ungt spännande lag som verkar vara på väg uppåt. När man typ har fått faktiskt har fått behålla spelare och kunnat bygga lite grann på en grund redan. Till skillnad från tidigare år när man tappar sina nyckelspelare hela tiden. Och så ligger man där man ligger nu. Det känns som en besvikelse. Det borde vara en besvikelse.
Ja, kanske på sätt och vis. De har ju gjort det de ska göra, kan man väl kräva i alla fall. De har ju mött nykomlingarna en varsin gång här och slagit dem båda två. AIK i förlängning. Så att de har ju vunnit de matcherna de ska göra. Men lite hårt kanske tycker jag att dra det 7 matcher in. De har haft ganska tufft schema. Jönköping mot Pixbo, Linköping och sådana här lag. Svårt att säga. Ska de slå dem? Jag vet inte. Alltså, jag har jättesvårt att placera Jönköping. Är de så mycket bättre? De har värvat jättefint. Fått in mycket talang. Ja. Men ja, Joel Wadsten saknas ju, är inte så?
Saknas han verkligen?
Han har ju varit en av Jönköpings bästa spelare de senaste säsongerna, tycker jag i alla fall. Alltså det, vad han betyder för laget på plan. Det vill jag nog säga att han är en av deras viktigaste spelare.
Alltså mer för sitt, vadå, sitt sätt att spela, eller det är inte någon... Ja, jag vet inte. Hur bra är han egentligen på cellnivå? Så mycket känner jag.
Du snackar om en forward som löper extremt mycket. Extrem arbetskapacitet. Snittar över en poäng per match. Per säsong. Rightare. Alltså av i forward. Alltså skämtar du med mig?
Nej, men det är mer att han är ju skadedrabbad. Alltså skadebenägen. Jag vet inte.
Nej, det var väl bullshit. Vadå skada? Han har ju spelat rätt mycket fram till så det här åkte på nu. Så han har ju spelat väldigt frekvent och därför har han ju varit väldigt viktig, skulle jag säga, för Jönköping, för att han alltid har funnits där. Alltid peta in en boll eller två och så vidare.
Jo, men för mig så är alltså han liknar ju Kim Ganevik en del. Men jag tycker väl Ganevik som jämförelse är betydligt vassare i så fall än vad Wadsten är.
Nej.
Jag har svårt att motivera det här också, känner jag. Jag backar från det där.
Nej, det där skit. Det jag kan säga, känner mig i Jönköping, det var väl sen, alltså de borde ha vunnit. en match som de inte gjorde. Och den matchen känner jag, det var den senaste omgången innan uppehållet. Hemma mot Hagunda när de släpper in 10 baljer. Förlorar de med 10-8. De gör 8 mål, det borde räcka för att vinna på hemmaplan. Men de släpper in 10 fucking bollar.
Det är fan, det är 10 för många nästan.
Ja, mot Hagunda.
Ja, mot Hagunda, mot Hagunda är det nästan 10 för många. Ja.
Hade de vunnit den här matchen, då hade de haft 8 poäng. Och då hade de ju... får se nu då. Hade de haft en tabellplacering högre här. Det hade ju sett bättre ut såklart. De hade ju varit förbi Mullsjö till exempel. Så men då hade det väl sett mer okej ut i alla fall. Men den matchen förlorade de ju. Så att det kan jag ju absolut hänga dem för.
Mm, jo. Den, du vill hänga dem och du känner att du kan hänga dem med den prestationen.
Ja, nej, men det tycker jag. Hagunda är ett lag man ska slå. Helt enkelt. Så att det tycker jag. Och sen hade de tagit det, så hade de haft 8 poäng. Och då hade de legat före lokalrivalen Mullsjö. Ett Mullsjö som också har haft det kämpigt den här säsongen. Och framförallt tänka på cupmatcherna här mot GIK. Där de har åkt på stryk. Ligger före tabellen just nu en pinne. Men Mullsjö imponerar ju verkligen inte heller. Så att jag har en fråga. Är Jönköping på väg förbi nu? Är det nu den här säsongen händer?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte. Alltså det är ju ett Mullsjö som är som är brandskattat liksom i jämförelse. Det är ju en... Ja, det är ju verkligen... En gammal Mullsjö... Alltså jag som... Ja, jag tycker Mullsjö de senaste åren har ju varit... Förutom Falun och de här har ju varit ett... Ja, ett riktigt, riktigt jävla bra lag. Jag känner inte igen det här laget riktigt. Och det är ju meningen att man ska bygga om. Och man ska inte riktigt... Det ska vara en ny identitet på det så här. Men jag sympatiserar inte alls med den här nya identiteten. Trots det så tycker jag ändå att det är ett mycket bättre lag än vad Jönköping har. Så att nej, jag tänker inte kasta in handduken där och erkänna något typ av generationsskifte. Det tror jag inte... Det är möjligt att vi kan dra sådana slutsatser om typ 1-2 säsonger till. När vi ser lite grann bort det här. Vad respektive föreningar är på väg någonstans. Men i dagsläget tycker jag inte det. Jag tror Mullsjö har mer att hämta. Och kommer avancera i tabellen också. Förutsatt då att man har också ett... Man har inte ett jättebrett lag tyvärr. Men man har ett spetsigt lag med Palmqvist och Jidske. Alltså Simon Karlsson. Anton Hedin är jättebra back, Pelle Tarenius är jättebra, Malmgren är en bra back, så de har tillräckligt bra lag för att prestera tycker jag. Man kan förvänta sig mer också, det borde man kunna göra i alla fall. Pascal Michel, en sån kille, har ju hittills bara gjort 3 mål. Jag tror att han borde kunna blomma ut mer också. Nej inget generationsskifte där tycker jag.
Men intressant där du nämner en spelare, lyfter fram en spelare där. Och apropå att förvänta sig mer, Simon Karlsson. Hur kall är han just nu?
Han är ju ganska kall.
Nere i 3-5 och svävar samma. Han har inlett försäsong och säsongen spelar i 1-5 med Tarenius och Palmqvist. Nu är han nere i 3-5 och svävar. Vad är det som händer, Samma? Det är ju han var varit i landslaget för något år sedan. Han var ju tagen till någon sån breddläge med landslaget.
Mm. Ja, har ju varit en poäng på matchspelare i SSL. Gjorde också det förra året. I år inte sett lika fin ut. Men det är också en kille som... Ja, alltså... Jag vet inte, det känns som att självförtroende inte riktigt det där. Eller vad säger du? Jag försöker liksom ursäkta mig att han behöver bra spelare runt omkring sig. Men det har ju Mullsjö också. Liksom, så det kan man inte säga.
Nej, han spelar... Sebastian Palmqvist håller väl båda ganska högt. Som en av sina bästa. Väldigt knepigt att han inte... Eller knepigt. Men väldigt tråkigt att han inte har fått göra fler landskamper. Att man får se han mer på internationell nivå. Sen är det ju väldigt... Det finns extremt många bra spelare i Sverige, så att det är inte så, men en spelare som håller väldigt högt här i SSL, som är en av de bästa passningsspelarna bredvid sig, Nej, helt rätt. Han har ingen självförtroende någonstans. Det syns verkligen. Och jag undrar, ska han kriga på och rida ut där och försöka vända det på egen hand? Eller behöver han byta miljö? Han har varit i München några år nu. Kom ifrån Jönköping. Han har gjort ett par säsonger.
Det är ju faktiskt Mullsjöjans moderförening. Så jag tror att han känner att han har en uppgift att utföra där kanske.
Ja, alla... Ja, men det här är såklart inte godkänt att han är 0 plus 2 på 7 matcher. Nej, Simon Karlsson är en spelare som måste steppa upp här om Mullsjö ska kunna klättra i tabellen. För det, tåget börjar ju gå nu. Det har man ju sett. Det finns ju lag som har, är det topp 5, topp 6 som har ryckt redan. Linköping har ju, tycker jag, har ju några poäng upp.
Det är ett lag som jag kommer få bita mig i arslet med min tippning. Jag tippade i dem väldigt högt, typ 3 eller någonting sånt där. Har jag för mig 3 eller 4. Där ligger man inte riktigt. Så där tror jag att jag kommer få ångra den. Däremot så tror jag att de också har mer att, de har mer att hämta och det finns mer att kräva av spelarna där. Men ja, vet du fan, det ser ut att bli tufft i alla fall med min tippning.
Men ska Mullsjö också, som Linköping, ha någon rejäl chans på slutspel så måste det bli ändring. Och då är Simon Karlsson en sån spelare i Mullsjös fall som behöver lyfta sig. Ja. Vi stannar där.
Ja, vi kan stanna. Ska vi snacka lite landslag eller lite VM?
Ja, vad vill du prata då? Vad har du som är aktuellt och relevant, menar du?
Men jag tänkte säga det här förlägret. Med som man hade nu, eller som man är på, antar jag. Jag vet inte vart man är, man är i Halmstad eller Borås eller någonstans där. Men i alla fall, man plockade in 2 extra spelare, Emil Nilsen och Freddy Pettersson. Har du noterat det, och vad tänker du om det i så fall?
Nej, det är inte så mycket, tänker jag. Välförtjänt, Freddy Pettersson, egentligen sett i hans prestation under hösten här, och han har levererat, han har verkligen tagit kliv i sin poängproduktion, och det är klart, spelar man med spelare som Max Wahlgren och Kristoffer Andersson, kanske Linus Malmström, så underlättar ju det, men han har verkligen levererat i poängprotokollet och tagit kliv. Är en av de ledande spelarna för Helsingborg på sätt och vis nu, fick kaptensbindeln, kanske något överraskande, men jag tycker det är väl förtjänt att han får testas där. Emil Nilsson, likaså, tycker han är underskattad. Alltså, han hade ju en väldigt stor roll och lyfte sig fram väldigt mycket i Jönköping. Men i Falun har han helt fått sitta i baksätet och haka på nästan. Och kanske ta det i lugn och ro och utvecklas vidare. Men jag tycker han har gjort det väldigt bra i hela sin tid i Falun egentligen. Och förtjänar ju. Han är ju en av de här nya killarna som jag tycker ska in i landslaget. Så att han ska absolut vara med. Och känna på det.
Jag noterar att Falun har x antal. Man har ju typ en tredjedel av trupperna i Falun spelare, noterar jag. Det blev en väldigt påtaglig dominans när typ Emil Nilsson, som är tredje, eller spelar tredje backpar i Falun, också kommer in i landslagstruppen. Men inga kommentarer i övrigt på det.
Väldigt lite, faktiskt, tyvärr.
Ja, men då så. Nog om landslaget och kanske nog om SSL för den här gången. Vi har summerat lite grann hur landet ligger och tabellerna i dagsläget. Önskar ni något mer så får ni ju höra av er till oss på DUSL. Ni har väl kontaktuppgifter till oss i podden efter den här tiden. Fortsätt hålla lite koll och besvara mina Twitter-enkäter som dyker upp med jämna mellanrum. Tanken var att jag ställer dem när jag har lust. Och det var ju det också. Herrarnas la jag ut en likvärdig för tuffaste backen att möta. Kandidaterna jag hade där var Emil Johansson, Tobias Gustafsson och Niklas Ramirez. Där Emil Johansson slutade som segrare, med Gustafsson tror jag som 2 var och Ramirez som tydlig 3. Oväntat eller?
Nej, inte direkt skulle jag säga. De 2 bästa backarna i världen.
Finns det några andra att slänga in i diskussionen då?
Ja, Robin Nilsson
Jo, men nu pratar vi ändå SSL-backar.
Så är det. Jo, men det finns väl en del. Jag kan tänka mig att Filip Samuelsson inte är så himla rolig att möta. Eller, tänker du? Eller en sån som Anton Edin brottas med honom i sarghörnet?
Nej, det är ju sant. Det har du säkert rätt i.
Emil Karlentun är inte den största, men han har ju en rapp käft och också ganska, kan vara också ganska elak. Kan man tänka sig.
Ja, precis. Jag funderar lite grann på Karlentun faktiskt. Han dök upp i huvudet. Men jag tänkte att han kanske, det kanske är lite väl, han kanske inte riktigt är där riktigt så, men nog han tagit kliv framåt. Han skulle mycket väl kunna, han borde diskuteras kanske mer. Jag tycker att han har ju börjat göra sig ett namn som är värdigt att testa landslaget till exempel, men det är ju en senare diskussion kanske.
Han var inte han inkallad som, eller han inkallade, men han är väl en av reserverna.
Jag tror han står på den här reservlistan nu faktiskt. Samma lista som han plockade Emil Nilsen från då.
Just det. Gått lite under radarn att Karlen Thun hade fallit då.
Ja, det är verkligen det. Hela Falens lag står ju antingen med i truppen eller på reservlistan. Nästan.
Vad tycker vi, apropå just det då, lite snabbt. Men en som har varit med mycket från Falun men som inte är med, finns med i den diskussionen längre, är Johan Rehn på målvaktssidan. Helt försvunnen i den diskussionen. Så vitt jag vet så har väl inte han sagt någonting om att han inte vill vara med i landslaget, tänker jag. Det är inte en sån här edlingssituation. Han har själv tackat nej. En Patrik Åhman-grej. För de som minst längre tillbaka.
Vad jag har förstått så har väl inte han sagt nej rakt ut, va? Eller, men det är väl en fråga om hur, är det inte en fråga om att han har tappat lite kvalitet jämfört med sina kollegor då, som också samtidigt har blivit lite bättre, eller? Helt enkelt, alltså en sån fråga. Men det är ju, jag håller ju med om att det, alltså, han borde ju ändå vara ett namn som är uppe och diskuteras, tycker jag. Men det förekommer inte alls. Det är märkligt.
Ja, men med det orden så har inte jag så mycket mer att tillägga. Och nu kanske ska fortsätta på den avrundningen som du påbörjade där. Fortsätt skriv till dig på Twitter, Samme. Vi finns också på Facebook och Instagram. Där heter vi DuSSL. Och det, ni får gärna höra av er där med kommentarer eller sådär, frågor eller vad förslag om ni vill att vi ska prata om något specifikt. Och är det någonting som ni tycker att vi borde liksom förbättra, eller liksom någonting som ni tycker att vi borde steppa upp på när det gäller det här bevakningen av innebandy liksom och SSL, så skriv till oss. Vi är jätteglada för varje person som hör av sig.
Det är vi verkligen.
Tack Samme för din tid ikväll här.
Detsamma. Vi hörs snart igen då.
Det gör vi. Trots att det är uppehåll så tänker vi att vi ska försöka komma ut här om, snart igen efter att det här har släppts, helt enkelt.
Precis. Simma lugnt så länge.
Hej.